Hej och välkomna till avsnitt 1163 av amerikanska nyhetsanalyser med mig Ronny Berggren och till del 128 i min serie om USAs presidentval 2020. Demokraternas presidentkandidat Joe Biden har idag den 11 augusti valt sin vicepresidentkandidat. Det blir den tidigare primärvalsrivalen Kamala Harris. Här analyserar jag och min kollega John Gustafsson saken. Varmt välkomna. John Gustafsson, välkommen.
Tack så mycket.
Ikväll har det stora beskedet kommit som vi har väntat på ganska länge, vi som har följt det här amerikanska presidentvalet. Det har ju varit så här att under några månader nu den här sommaren så har det inte hänt så mycket. Coronakrisen har tagit över och Donald Trump har haft annat att tänka på och Joe Biden har mest varit gömd i sin källare. Men idag så pålyste han vem man har valt till sin vicepresidentkandidat och vi gjorde en podd om det här bara häromdagen där du gick igenom de olika alternativen. Så att du får äran att berätta vem man har valt.
Joe Biden har valt Kamala Harris till vicepresidentkandidat. Hon var den som ledde i oddsen egentligen ända sedan Biden tillkännagav att han skulle välja en kvinna. Och det är alltså 5 månader ungefär sen. Så hon har varit en stor favorit hela tiden och oddsmakarna fick rätt den här gången.
Mm. Och ja, det här är ju, vi kan prata hur länge som helst om det här och jag tänkte du kan börja. Du kan komma med dina tankar och analyser och så tar jag vid vid tillfälle.
Ja, så som jag gick igenom i förra podden, jag skulle inte välja Harris. Och så dels för att hon har en rivalitet med Biden sedan primärval där hon var kanske Bidens största kritiker nästan bredvid Bernie Sanders. Nu ska vi säga att Harris inte alls Sanders, hon står inom högerfalangen inom Demokraterna, men hon var väldigt tuff, hon gjorde tydliga antydningar om inte annat att Biden var rasist, att han hade stött väldigt mycket rasistisk politik. Det är kort sagt det är material som Trump kan använda för att attackera Biden-Harris-kampanjen. Och jag kan nämna igenom det här med att hon har ingen karisma. Och det var ju något vi båda var överens om. Hennes personlighet är inte särskilt tilltalande. Jag vet att det är en vanlig kritik mot kvinnliga politiker. Men i det här fallet är det definitivt sant. Det är bara så. Och det här är också lite ett problem som Hillary Clinton hade. Även om jag ser inte att de är på något vis kopior, det är de inte. Men det är lite samma problematik om man säger så. Och sen är det också hennes trots att Kamala Harris är svart, hon är afroamerikan, men trots det så har hon som Kaliforniens justitieminister så var hon var väldigt tough on crime om man säger så, och hon fängslade väldigt många människor för drogrelaterade brott, vilket de flesta demokraterna idag tycker ska vara lagligt, och inte minst de flesta svarta tycker att det ska vara helt lagligt, för det är de som drabbas mest av USAs war on drugs. Så ja, hon är helt enkelt inte jättepopulär bland liksom Black Lives Matter och alla de här liksom den falangen av demokraterna som har dominerat mycket i sommar. Så jag tycker inte att det här är det bästa valet Biden kunde ha gjort, men med det sagt så förstår jag ju varför han gjorde det.
Ja, man kan ju säga också, förutom att hon då är kvinna och svart, så är hon också hon är ganska ung, hon är bara 55 år gammal och Biden är väl, vad är han,
77?
Ja, något sånt där, precis. 47. Ja, just det. Och det innebär ju att det finns en styrka där också. Jag menar, när man pratar om att Biden kanske till och med dör på jobbet. Så hon är ung, hon är frisk och det är också en av fördelarna med henne. Då. I motsats till exempel då Elizabeth Warren som är nästan i Bidens egen ålder.
För grejen är det att det är kanske inte alla som vet det här, men om både, liksom teoretiskt, om både presidenten och vicepresidenten dör under mandatperioden eller tvingas avgå under mandatperioden, då tar en icke-folkvald president över. För det blir så här att säger att Biden dör, och vi skulle säga det hypotetiska scenariot att Elizabeth Warren tar över, då får Elizabeth Warren utse en ny vicepresident. Om sen Warren dör så blir den vicepresidenten president, och det är för övrigt Ungefär så Gerald Ford blev president, för att Nixons vicepresident tvingades bort, sen tvingades Nixon bort. Och ja, Gerald Ford vann aldrig ett presidentval, men han blev president ändå. Mm.
Och det är fördelen då med att välja en yngre kvinna som man nu gjorde med Kamala Harris.
Precis, och nu ska jag säga att den attacken mot Biden, att han är för gammal, hade ju varit lite mer effektivt om inte Trump också hade varit över 70. Det är ganska anmärkningsvärt ur ett historiskt perspektiv att man har två så otroligt gamla kandidater. Men hur som helst, det är definitivt en fördel. Sen skulle jag också säga att när jag tänker på vilka, för jag håller på att brainstorma nu ikväll, vilka anledningar har Biden för att välja Harris? Och det första det tror jag handlar om att man ska vederlägga den här, alltså man ska kontra den här attacken om att Biden är antipolis. Att han vill skära ner på polisens resurser eller begränsa polisens befogenheter etc. etc. Kamala Harris är raka motsatsen. Hon var raka motsatsen som justitieminister i Kalifornien. Jag har aldrig funnits någon i princip som har stöttat polisen så mycket. Så där handlar det om att tillintetgöra en av Trump-kampanjens talking points.
Sen kan vi också säga då att Biden själv, jag menar, han är ju egentligen inte antipolis, utan han stod ju bakom Bill Clintons cry bill 1994.
Det var något han kritiserades hårt för det var en crime bill som skärpte straffen rejält, inte minst för drogrelaterade brott.
Så jag menar, hela och det intressanta under primärvalskampanjen då, bara för att flicka in det var att Kamala Harris kritiserade honom för crime bill, kan sägas.
Jo, men grejen var att Kamala Harris försökte bli högerfalangen i Demokraterna. Hon försökte bli deras kandidat, så hon kastade allt hon kunde på Biden och hoppas att något skulle fastna. Och så blev det inte, kan vi ju konstatera. Men Biden verkar ha förlåtit henne. Politik är politik, det är inte personligt.
Precis.
Sen tänker jag också, just det här med att hon är högerdemokrat, hon tillhör samma falang som Biden. Så... Mm. Det gör det ju såklart lättare att samarbeta. Jag tror inte Biden vill ha någon som tjatar på honom i 4 år om att han ska driva mer progressiv politik, vilket Warren hade gjort. Det är liksom inget tvivel om det. Jag tror också att i grund och botten tror jag också man blir orolig för att någon som till exempel Elizabeth Warren, som vi ska säga, vi diskuterade henne i förra podden, för hon var ett väldigt long shot, om man säger så, till vicepresident. Men en sak som är viktigt med vicepresident är att de inte har egna politiska ambitioner. Man får inte ha ett ego i den rollen. Utan då spelar man andra fiolen, och då får man inte ständigt tänka på hur jag ska göra för att ta presidentposten, vilket också troligtvis någon som kom från vänsterfalangen hade tänkt på, för de är i grund och botten inte nöjda med Biden. Kamala Harris vill säkert fortfarande bli president, men hon är mer en sån, lite av en teamplayer, en sån som kan spela politik, som förstår vad den här rollen innebär, och att det bästa för henne det är att sitta still i båten, vara Bidens vicepresident. Biden kommer troligtvis, skulle jag säga, inte ställa upp för omval, även om han blir vald, även om han överlever till 2024. Han blir helt enkelt för gammal då. Och då är ju Kamala Harris automatiskt frontrunner, så länge hon inte gör någonting som riktigt retar upp Biden under tiden, så kommer de kunna använda hans inbyggda nätverk och kampanjorganisation.
Det kan hända att det här är en del av det, men jag själv, min egen bedömning av Kamala Harris är att hon är en diva och att hon är extremt liksom karriärslysten egentligen. Sen om det kommer att gå ut över Joe Biden eller inte, det återstår att se, men alltså till hennes personlighet så tror jag inte att hon är en teamplayer, och allt jag har läst är att hon inte är egentligen när det gäller sin stab och såna saker, men vem vet egentligen. Alltså Joe Biden känner henne på ett privat plan, kan säga, för hon var kompis med hans avlidne son Joe Biden, så att de känner man lite privat också, de här.
Och jag tror också att det var en del att Biden faktiskt var förbannad på hennes attacker, för att det blir mer personligt när det är någon som man tänker att man ska kunna lita på, även om man konkurrerar med någon samma position. Nej, men det jag menar med teamplayer, så Kamala Harris är politiker in i märgen, så på det viset så kan hon vara det hon behöver vara. och även en teamplayer om det behövs. Men det stämmer, jag menar, såklart hon har politiska ambitioner. Det har hon. Och jag tror säkert att hon kommer ställa upp till president i framtiden. Och jag tror att det kommer att ske oavsett om Biden vinner eller förlorar. Utan det här ger henne cred. Så tillvida hon inte gör bort sig under kampanjen, ja, vill säga.
Vi kan säga också, alltså, en annan anledning till att jag tror att Biden valde henne, det beror på att han skriver det på sitt Facebook-inlägg när han berättar varför han har valt henne, och han skriver att hon är en, ja, hon åstadkommer mycket, men bland annat så är hon en fighter. Alltså hon vet hur man liksom, ja, kampanjar hårt och tufft och kan använda tuff retorik, och hon gjorde det mot honom, och hon har även gjort det mot Donald Trump, och jag tror att det är det han vill hitta. Någon som kan vara lite grann, alltså det är på ett sätt en felaktig parallell, men lite grann som Sarah Palin var för John McCain, alltså någon som kan gå till hård attack mot den sittande presidenten och göra det tufft, och där tror jag att hon har en styrka som han inte har då.
Ja, och grejen är det att Biden är inte bra på hårda attacker. Jag menar, han är inte det. Sen behöver inte det vara något negativt, inte alls. Det finns tillräckligt många av demokraterna som liksom driver hård kritik mot Donald Trump. Men med det sagt, som sagt, i en vicepresident letar man ganska ofta efter en attack dag, och man tänker ju också lite grann på vicepresidentdebatten, där jag tror att Kamala Harris chanser mot Mike Pence är rätt goda, för Mike Pence är ingen jättebra debattör, och han är framförallt en ganska defensiv, han är inte den som attackerar, han är ingen attack dog, det var inte därför de framförvalde honom. Så jag tror att man tänker på kontrasten där mellan Mike Pence och Kamala Harris. Och där tänker man att politiskt så gynnar det här Biden, den kontrasten. Sen ska vi också säga, Harris har ingen koppling till Obamas administration. Och det här var en av de saker som jag tror fällde Susan Rice, som vi pratade om, som var nummer två på listan i oddsen, och som var, jag menar, vi tror i alla fall var en av absolut sista som man funderade på. Susan Rice har visserligen en väldigt lång meritlista, inte minst inom utrikespolitik. Hon har jobbat med Biden, vi gick igenom det här i förra podden, men hon har också kopplingar till Benghazi. Och det sista man vill är att ge Trump en chans att dra upp Benghazi igen. Utan säga vad man vill om Kamala Harris, men hon har i alla fall liksom inga starka kopplingar till Obamas administration på det viset. Det är en fördel för Biden. Bidens koppling till administrationen är ganska klar, och det här får inte bli att det bara är return to status quo.
Nej. Innan vi går vidare, du nämnde attackdog, och du är helt rätt i så, man, de brukar välja en attackdog då, alltså de som är presidentkandidaterna, om de har den här mjukare personligheten då som Biden har och som John McCain också hade då 2008. Donald Trump har ju inte det, och han har gått emot attack nu mot Kamala Harris, och han släppte en ad bara för 42 minuter sedan, för en timme sedan ungefär, och jag tänker att vi kan spela den är ganska kort, den är 30 sekunder, och där kallar han Kamala Harris för Phony Kamala. Här har ni den äden. Lyssna på det här. Nysläppt av Donald Trump.
Kamala Harris ran for president by rushing to the radical left, embracing Bernie's plan for socialized medicine, calling for trillions in new taxes, attacking Joe Biden for racist policies. Voters rejected Harris. They smartly spotted a phony. But not Joe Biden. He's not that smart. Biden calls himself a transition candidate. He is handing over the reins to Kamala while they jointly embrace the radical left. Slow Joe and Phony Kamala. Perfect together. Wrong for America.
Ja, där var den. Så det här kommer bli en tuff fight. Alltså det här, ingen kommer hålla tillbaka, vare sig Donald Trump eller Kamala Harris, skulle jag gissa.
Ja, om vi ska vara helt ärliga. Skulle Donald Trump hålla tillbaka mot någon BP-kandidat? Jag vet inte om Trump vet hur man håller tillbaka. Jag är inte övertygad om att han kan det. Det hör inte riktigt Trumps personlighet. Phony Kamala, alltså, jag vet inte. Jag tycker det är inte riktigt, det är inte lika bra som Crooked Hillary.
Nej.
Jag vet inte. Jag tycker han börjar tappa sin touch. Han är annars väldigt, det måste jag ge Trump, han är väldigt bra när det gäller att komma på, alltså, öknamn och motståndare som liksom sticker, liksom Little Mark, Lying Ted, alla de här, det känns som att han är lite sämre på den här kampanjcykeln.
Ja, vi får se vad man kommer fram till. Jag kan lägga till en sak till också på tal om öknamn, och det är att Kamala Harris, jag har ju läst hennes bok, eller jag läste inte hela men lite grann av den, och då skriver hon att hennes namn Kamala, det uttalas Kamala, uttalas det. Hon är ju liksom, hennes mor var indiska, så att det kommer från, ja, från, ja, Indien då, och det betyder då lotusblomma betyder det. Men samma namn, Kamala, om man uttalar det på finska, men finsk brytning, jag kan inte det, men då betyder det hemsk på finska, alltså hemsk. Så lotusblomma på hindi eller vad det är, och hemsk på finska, så att man kan välja själv. Det vore bättre om Trump lekte med det, med den ordleken kanske.
Ja, ja, alltså det, framförallt så känns det som att, jag menar, Trump återskapar 2016 års kampanj, men han har svårt att anpassa sig till att han nu är the incumbent. Han är den sittande presidenten. Han är inte rebellen längre, om man säger så. Framförallt så tror jag att, jag menar, USA behövde, eller liksom, USA ville ha en omskakning 2016. Och då funkade attacken om att Hillary, more of the same, same old, crooked Hillary, alla det här, det funkar. Men vi har ju en annans klassiska, det han kallar Biden, det är Sleepy Joe. Mm. Men alltså sömniga Joe. Och det hade en vanlig kampanjcykel hade det nog fungerat. Men problemet är att väldigt många amerikaner är dödströtta på politik. Jag menar, även många som i grund och botten inte är republikan tycker att alltså det är så otroligt jobbigt att höra om presidenten hela tiden, att oroa sig för vad han ska säga på Twitter nästa gång. Liksom en sömnig president, det låter inte så dåligt som Trump kanske tror att det låter. Och Det får vi se om Trump har missbedömt vart pulsen ligger nu på väljarna. Mm. Men så här långt, jag menar, vi har ju också det här rallyt som Trump höll i Tulsa, som hade ungefär en femtedel så många deltagare som han hade räknat med. Alltså så här långt har Trumps kampanj inte gått särskilt bra. Ja, det beror delvis på coronapandemin, men man har även redan nu tvingats byta kampanjmanager. Det har varit en del ja, alltså man har en del att jobba på, om man säger så. Samtidigt kan man kanske säga att det kan inte bli värre än så här, så det är väl om man ska vända det positivt.
Jag kan säga också om Kamala Harris då, eller Kamala Harris som vi säger då, att när jag läste hennes bok som det heter, jag ska kolla om jag hittar namnet här, The Truths We Hold, An American Journey, där skriver hon då om, och det var det som fick mig att ledsna på henne, hon skriver om valet 2016, hon berättar då att hon var tillsammans med sin bror och att hon hade då en brorsdotter, och när de då hörde på nyheterna, den här, eller brorson som var 9 år, och när de hörde på nyheterna att Donald Trump skulle vinna valet, då kom den här 9-åringen fram och grät och sa: Auntie Kamala, that man can't win. He's not going to win, is he? Och barnet fortsätter gråta när de, familjen då ser att Donald Trump vinner, och pappan säger att, men tänk inte på det här, tänk på superhjältar istället. Vad gör superhjältar? De kämpar tillbaka, och det är det vi ska göra nu också. Och när jag läste det här så tyckte jag att jag läste en dagbok från en person som sitter fast i en sekt. Kamala Harris och hennes bror, och jag menar, de är så helt inne i den här demokratiska bubblan att deras 9-åring som kanske borde tänka på att leka med kompisar eller något sånt där, han ser Trump på tv och blir helt till sig av blir helt förstörd över det. Jag menar, då är det något fel på familjen och deras sätt att uppfostra sitt barn, skulle jag säga. Så att,
jag känner mig personligt attackerad nu. Jag följde valvakan 2002, jag blev minst lika upprörd när Socialdemokraterna vann, ska jag säga.
Okej då.
Det kallas att vara brådmogen, Ronny.
Han
kan hålla på med jävla Star Wars-figurer i den åldern. Det finns de av oss som hänger med tidigt.
Ja, det är sant. Du är en sån, det är definitivt sant. Men den känslan fick jag inte när jag läste boken. Jag känner ju dig också. Så att, jag menar, här har vi en familj helt enkelt som hjärntvärtar sina barn i politik och i det här sektaristiska tänkandet som finns. Säkert i båda partier, men enligt mig mycket mer inom Demokraterna. Och det här lägret kommer Kamala Harris ifrån.
Det håller jag inte med om, men fortsätt.
Ja. Och det här lägret kommer Kamala Harris ifrån, och det tycker jag är, ja, det är en av de sakerna som jag verkligen stör mig på med hennes personlighet. Men ja, Biden har valt henne, och vi får se helt enkelt hur det går.
Jag tycker att med tanke på att en signifikant del av Trump-anhängarna är övertygad om att världens alla liksom liberala elit involverade i en satanistisk pedofilsekt, så känns det som att de kanske är lite mer hjärntvättade, men saksamma. Ja. Men Men med det sagt, Harris var inte mitt första val, men jag tycker samtidigt det säger ganska mycket om, jag menar, jag förstår varför Biden valde det här, och jag tycker det säger mycket om Bidens strategi ändå, att man gör det här valet. Mm. Och så jag skrev ner några punkter bara om det här. Vi kan ju börja med vad det här säger, att Biden inte är orolig för. Han är inte orolig för att tappa svarta eller latinoväljare. Han räknar med att de är tillräckligt, alltså tillräckligt arga på Trump att det spelar liksom ingen roll. Om han väljer en justitieminister som har purat in en massa av dem, det kommer inte spela någon roll. Och på samma veva, han är inte orolig för att Black Lives Matter ska bojkotta honom, vilket många som röstade på Sanders i primärvalet 2016 gjorde med Clinton. Och han är ju uppenbarligen medveten också om att 70% eller mer än 70% av amerikanerna inte stöder defunding the police. Mm. Även om man stöder restriktioner som ska, alltså skärpta straff och regleringar kring polisbrutalitet, så är det att skära ner polisbudgeten, det är 70% emot, det är ingen vinnarfråga. Han är inte orolig över att vänsterdemokrater i största allmänhet ska bojkotta honom, utan det här är en högerdemokrat, och det var jättemånga som ville ha Warren, men det var liksom suck it, om man säger det. Nej, men vad ska de göra åt saken? Utan han räknar med att vänster ska lägga sig platt, till skillnad från 2016. Och en sak som kan ha hjälpt den här övertygelsen, det är en hashtag faktiskt, som har cirkulerat på Twitter. Jag vet inte om den ursprungligen kanske startades av Bidens kampanj, men officiellt så gjorde den inte det. Och det är "We got her back". Och det var några veckor sedan som det här började, som var kort sagt att vilken kvinna Biden än väljer, ska vi stå upp för henne, vi ska försvara henne, vi ska acceptera henne. Inget gnäll nu, liksom "We got her back", vem det än är. Och det tror jag har hjälpt till att stärka Bidens övertygelse om att han kan välja någon från sin egen falang som han är bekväm med, och inte tänka på så mycket på liksom det här att välja någon från att ena partiet eller att välja identitetspolitiskt eller något sånt där. Sen tror jag också att det visar att han räknar med att, för att ett problem som jag tagit upp som Trumps kampanj har, det är att många attacker man kan göra mot Joe Biden, som det här med hans ålder, är svåra att använda på grund av Trump själv, att han har liknande problem. Också det här med Bidens upprepade liksom lite problem med det här att respektera personal space, som också är lite svårt för att Trump har anklagats för det 20 gånger om själv. Och här är just här när det gäller Harris, så är det, jo, hon har liksom en tough on crime bakgrund, kanske lite för tough, som sagt, särskilt mot icke-våldsbrott, men det blir svårt för Trump att använda det. Han har inte själv gjort, jag menar, någonting för att liksom mildra droglagar eller något sånt där. Han har inte själv någon bra kontrast på det området, så det blir svårt att använda.
Att du har en First Step Act till exempel, fängelsereformen för att folk som har begått liksom bara drogbrott och sånt ska få bli fria och sådana saker. Det är en väldigt stor grej han har gjort med Tim Scotts hjälp och andra.
Jo, men på det stora hela. Så det här är inte, jag menar, Trump kan inte framstå som någon vän av USA:s minoriteter, i synnerhet inte efter den här sommaren. Så det här är en svår attack att göra. Sen är det också det att han kan använda Harris attacker mot Biden under primärvalet, men sen hela den här busing-frågan, de flesta amerikaner idag vet inte vad det var för någonting. Jag menar, det här med skolavsegregeringen som Biden var väldigt skeptisk till. Det är liksom, det är så länge sedan. Jag menar, det är en sak om det hade varit 5 eller 10 år sedan, men det är så länge sedan, det var tidigt 70-tal. Mm. Liksom, eller sent 70-tal, men det är oavsett väldigt länge sedan. Sen en annan grej han inte är orolig för, det är det här med karisma. Just att vi har redan sett att väljarna verkar inte bry sig om det här Sleepy Joe, den attacken verkar inte skada Bidens ställning i opinionsmätningarna. Och då tänker man kanske att ja, det kanske inte gör någonting om man har en vicepresident som inte är så karismatisk heller. För de flesta amerikaner räknar man med vill bara återgå till lugn och ro. Liksom man vill ha, ja, man vill ha lugn, man vill inte ha kaos. Och det är, för många amerikaner är det vad Trump representerar. Däremot, om vi ska se vad... Ska jag säga en grej till som man inte är orolig för, och det är det man kallar för Rust Belt. Och det är alltså Michigan, Wisconsin, Pennsylvania huvudsakligen. Det var de tre delstater som Trump lyckades vinna 2016 som republikanerna inte brukar vinna. Och det här blev helt avgörande. Om Trump förlorar de tre delstaterna så har han förlorat sin majoritet. Det är bara så. Helt oavsett hur det går de andra delstaterna. Så,
och vi kan ju säga då, jag kan inflika som hängde med i primärvalet, alltså det var det som var den stora skillnaden här och varför Biden vann primärvalet mycket starkare mot Bernie Sanders än vad Hillary Clinton gjorde 2016. Han vann upp i de här, alltså de vanliga vita arbetarna, de övergav Hillary Clinton 2016, men i det här primärvalet så visade de att de gjorde inte det med Joe Biden, så det är väl förmodligen därför som man känner så.
Ja, och grejen är att Joe Biden har alltid under hela sin karriär varit populär bland liksom vanliga liksom grabbarna på bygget, industriarbetare, de här liksom det vanliga arbetarklassen, i synnerhet i Pennsylvania. Så han har alltid haft liksom de rötterna och de frågor som han drivit. Han har alltid varit populär där, och det är en stor anledning till att han ansågs vara en så stark kandidat mot Donald Trump, för att vinner man de tre delstaterna, då är det game over, helt enkelt. Så då behöver man inte vinna Florida, till exempel. Det går ändå. Men, så här kan man säga att, och det var också därför som många trodde att han skulle välja Whitmer. Gretchen Whitmer, som är guvernör i Michigan. För att, som sagt, hon är populär där, men jag tror att Biden tänker att han vinner Michigan ändå. Han vinner Pennsylvania ändå. Han vinner Wisconsin ändå. Vi ska säga att Bidens ledning nu är större än Hillary Clintons var. Och då menar jag betydligt större, liksom utanför felmarginalen större än Hillary Clintons ledning var när valet ägde plats. Så även om man tror att opinionsmätningarna har lika mycket fel nu som de hade då, så alltså man kan säga så här, opinionsmätningarna måste ha mer fel 2020 än de hade 2016 för att Trump i just nu ska vinna de här tre delstaterna. Och man ska väl aldrig utesluta någonting, men jag har svårt att se ett scenario där det säger. Men för att gå in på vad han är orolig för, och det är den här stämpeln att han är kontrollerad av extremvänstern. Du var inne på det här, han har gömt i sin källare i flera månader. Det är väl inte helt sant, men det ligger lite grann i det. Han har hållit en låg profil, men det här har också fått många att dra slutsatsen, och Trump-kampanjen att använda det här, att ja, Biden är bara en frontfigur, så att säga. Det är andra krafter som kontrollerar honom bakom kulisserna, och de är mer extrema än Biden är. Och den stämpeln är ju väldigt allvarlig, för de flesta amerikaner har liksom inga extrema sympatier. Så det är en potentiellt allvarlig attack. Men Harris är inte populär bland extremvänstern. Hon var kanske deras absolut sista val. Jag menar, det är många inom vänstern nu som klagar på det här på Twitter och säger, ja, jag ska ju rösta på Biden ändå, men fan också. Liksom, kunde det inte vara någon annan? Och det här är också allmänt känd. Och det här kom in på som en av de fördelarna vi glömde nämna med Harris. Hon har faktiskt granskat tidigare. Hon har varit i offentlighetens ljus. Hon har haft en presidentvalskampanj. Hon har ändå gått igenom en viss vetting. De flesta väljare vet på ett ungefär vem hon är, och hon är i alla fall inte extremvänster. Så att det här handlar helt enkelt om att ta udden av kanske den värsta potentiella attacken från Donald Trump. Och sen tror jag också att Trumps, en sak som spelar in här är att Biden spelar så säkert. Man säger så att han tar ett ganska tryggt val i Kamala Harris. Och det är Trumps strong disapproval. Alltså, nu syftar jag inte på att Trump är impopulär. Jag syftar på att i opinionsmätningen, när man frågar om du har en positiv eller negativ syn på det jobb presidenten gör, så kan du välja starkt negativ, liksom negativ, starkt positiv, positiv eller starkt positiv. Och i Rasmussens undersökning från den 11, alltså från idag, ska jag säga, jag håller på att blanda ihop dagarna, det blir så. Så är det 44% som säger att de har strongly disapprove på Trump. Och det här är 44% kan man säga som är out of reach för Trump. Om du är strongly disapprove så kommer du förmodligen inte ändra dig. De som är disapprove kan ändra sig, de som är neutrala kan ändra sig. Strongly disapprove kan man säga 44% kan Biden räkna in från början. Om ni är nyfikna så är det 37% som är på strongly approve, alltså starkt positiv åsikt om Trump. Men Biden har fler väljare han kan räkna in från början. Då ska vi också säga att Rasmussen är en republikansk pollster. Det är ägt av en republikan och ger Biden mycket, mycket bättre siffror än egentligen något annat opinionsinstitut. Så det här är nog så, om man säger så. Det finns i alla fall 44% som Biden kan räkna in. Och nu handlar det om att få några procent till. Men det gör också att man behöver inte göra samma outreach, man måste inte ena partier, utan jag menar, demokraterna är en av det att man hatar Donald Trump, och det gör man oavsett vem Joe Biden väljer, och det är det som avgör hur de kommer att rösta, och att de kommer att rösta och inte stanna hemma.
Jag kan lägga till också att i den här fighten som definitivt kommer uppstå på Twitter och sociala medier mellan förmodligen Kamala Harris direkt och Donald Trump direkt, även om hon bara är liksom vicepresidentkandidaten då, han är president, men hon var en av de som finansierade, eller sponsrade rättare sagt, det här lagförslaget i kongressen om att stämpla uttalanden. Det var mot asiatofobi, alltså när Donald Trump säger China virus och the Wuhan virus och Kung Flu och liknande saker, då ska det stämplas som rasistiskt. Så att hon var inne på den linjen då, Kamala Harris. Och ja, jag tycker att det är ett av de här tecknen på att hon är inne i den här identitetspolitiska svängen också. Men ja, jag tänkte alltså, nu har vi pratat om det här och...
Jag skulle säga att det är snarare det att Kamala Harris i egenskap av en person som vill bli vicepresident, för det har hon siktat på sin hennes kampanj tog slut, i princip. Så är det en person som vill, ja, hon agerar populistiskt. Identitetspolitik är inne, då kör vi identitetspolitik. Däremot så är hennes politiska karriär, om vi säger så, i synnerhet som justitieminister, så var det ju liksom fuck off till extremvänster. Det var ju ingen identitetspolitik där. Så att, och det tror jag Biden tänker också. Hon är ingen som kommer pressa honom på de frågorna, utan, men hon är, ja, hon är lite av en vindflöjel när det gäller prioriteringar. Och sen kan jag tycka att Trump är barnslig ibland när det gäller liksom Kung Flu och allt det där. Det är inte så presidentmässigt, men det är inget senaten ska lägga sig.
Nej, precis. Men nu har vi sagt det om det, men jag tänkte avsluta med en helt annan sak, för det är ganska intressant. Det hålls primärval ikväll nämligen. Jag har inte tänkt mig alla de här kongressvalen, utan jag har mest fokuserat på presidentvalet. Men ikväll kommer jag hänga med, därför att ikväll så utmanas ingen mindre än Ilhan Omar i Demokraternas primärval då i Minnesotas 5:e kongressdistrikt. Och hon utmanas alltså från sitt eget parti, från Demokraterna, av en progressiv demokrat som heter, om jag uttalar namn rätt, Anton Melon Mio, heter han. Eller ja, och han är en svart man och han är progressiv, en progressiv demokrat med liksom libertariansk lutning, och jag har inte hängt med i opinionssiffrorna eller sådär, men av det lilla jag läst så verkar han ändå ha en chans att kunna slå ut Ilhan Omar. De här andra i squad, de har klarat sig ganska bra, men Ilhan Omar är den som är mest utsatt här då, och han har fått väldigt mycket stöd av olika grupper som är emot Ilhan Omars antisemitiska utspel och liknande, så att han har fått väldigt mycket stöd utifrån den här mannen då. Och ja, jag håller verkligen tummarna för att han vinner och att Ilhan Omar åker ut.
Det gör jag också, kan jag säga. Nej, men alltså det skår, nästan alla medlemmar är från väldigt, väldigt säkra demokratiska distrikt. Alltså distrikt där demokraterna vinner 80% av rösterna. Där det spelar ingen roll hur radikalt vänster du är. Du kan ändå räkna med stöd. Det spelar ingen roll om väljarna kanske inte tycker om det jättemycket, utan det är, nej, de demokrater innebär det. Det är lite grann som att vara en republikan från Utah, om man säger så. Du vinner om du liksom, det är det här, du kommer vinna om du inte blir ertappad med A dead girl or a live boy, om man säger så.
Ja. Och just därför så är det viktigt att han vinner, för han är demokrat. Men alltså, enda sättet att få bort Ilhan Omar, det är ju att en annan demokrat knuffar ut henne, för republikan kommer ju inte vinna Minnesotas femte kongressdistrikt.
Så nej, att, kommer inte hjälpa.
Nej, precis. Så att, ja, vi hoppas verkligen att han vinner, och vi får se imorgon, så det blir jättespännande. Så att nu har ni som lyssnar fått två ganska viktiga nyheter. Joe Biden har valt Kamala Harris till sin vicepresidentkandidat, och Ilhan Omar, hon kanske blir utsparkad i natt. Det vore ju något.
Och, fingers crossed.
Ja, precis. Och med det sagt, John, så tack så mycket.
Tack själv.
Det var avsnitt 1163 av amerikanska nyhetsanalyser, Sveriges enda konservativa USA-podd som kan stödjas på swishnummer 070 30 28 95 0 eller genom att via hemsidan stödja på PayPal, Patreon eller bankkonto. Det var allt för idag. Tack för att ni har lyssnat.